Jeremia, han hade det också tufft. Och det är från Jeremia-boken som jag skulle vilja läsa några versar ifrån idag. Jeremia hade fått ett uppdrag. Redan från moderlivet så står det att Gud hade utvalt honom för speciellt ändamål. Och det var att berätta för judar, för Israels folk, om att de hade vänt Gud ryggen och att en förändring måste komma till stånd. De måste vända sig till Gud igen. Och hela tiden så talade han om, han fick inget annat budskap, utan det var det som han hela tiden bar fram. Och folk tyckte det var pest och pina. Kunde man inte få tyst på den där eländige Jeremia? Och till slut så var det faktiskt en del av kungens män som hissade ner honom i en brunn för att man skulle bli fri honom. Men han blev räddad av en man som knöt ihop lite kläder och fick upp honom därifrån. Man kallar honom för den gråtande profeten, för det var inte lätt för Jeremia. Och då tänker jag, för en enkel pingstpredikant så är det nog bra ibland att läsa om Jeremia, för då tänker man att det finns de som har haft det sämre där också. Ja, betydligt. Så har det ju varit. Temat skulle man kunna säga, ja, man kan ta många olika teman på den här texten, men det jag tänker mig, det är att just en sekvens av det jag ska läsa skulle inte Gud kunna göra, eller Gud kan. För det var det som Jeremia skulle få lära sig i det här kapitlet, i det här sammanhanget. Eller det kan också handla om människan har så lätt för att glömma, människans glömska. I Kramfors har vi läst lite grann, bland annat från domarboken, och vi konstaterade att det tog en generation från det att Gud hade befriat sitt folk ur fångenskapen. Och så hade de fått det här nya landet, så står det att efter en generation så hade man glömt bort vad Gud hade gjort. Och det är lite grann av det som speglas i de här bibelsammanhangen också. Men vi läser med varandra ifrån det 18 kapitlet, och vi läser de 6 första verserna där. Detta ord kom Jeremia 18, 1 till och med 6. Detta ord kom till Jeremia från Herren. Gå ner till krukmakarens hus. Där ska jag låta dig höra mina ord. Då gick jag ner till krukmakarens hus och fann honom i arbete vid drejskivan. Ibland misslyckades lerkärlet som krukmakaren formade med sina händer. Och då gjorde han om det till ett nytt kärl så som han ville ha det. Herrens ord kom till mig. Skulle jag inte kunna göra med er, Israels folk, som denne krukmakare gör, säger Herren. Som leran i krukmakarens händer, så är ni i mina händer, Israels folk. Amen. Herre, jag vet att ditt ord, det här redan är välsignat. Men det jag nu ber om, Herre, det är att du välsignade på mitt hjärta, på alla våra hjärtan, Herre. Vi ber om att den här platsen finge bli just den plats där din härlighet får bli uppenbar. Inte så att vi tror att du bara uppenbarade i kyrkan. Nej, inte alls. Men vi ber om just nu ändå att du här och nu uppenbarar din härlighet. För det skulle betyda så mycket för oss. För vi vill inte bara att vår tro ska hänga på hörsägner, det vi har hört av andra berättas. Utan vi vill uppleva ännu mer av det här och nu, just nu är det. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Ibland och inte så sällan så glömmer vi bort vad Gud kan och vad han vill göra. Åtminstone är det så för mig och kanske också för dig. Orsakerna de kan ju vara många. I början på året då vi liksom går in i ett nytt år, och precis som kanske har varit i år också, så har vi påmint oss de här bibelsammanhanget om att han som sitter på tronen gör allting nytt. Det är inte bara ett nytt årtal som skriver. Vi tar bort 17 och ersätter med nummer 18. Ja, vi tror att Gud kan göra någonting nytt för varje nytt skede. För varje nytt år. Vi tror att ödelagda människoliv kan bli förvandlade, att allting kan bli nytt. Hur trasigt och eländigt den har varit, så har vi den tron och förtröstan därför att vi har sett det konkret. Visst är det så? Ja. Ibland kan det vara så att tron lider skeppsbrott kortare eller längre tider. Av olika anledningar det också. Och ibland så är det faktiskt så att vi ser att församlingar minimeras till antal. Både som församling och som medlemmar i församlingar. Och så tror vi att det ska vara någonting som ska vara pågående. Istället för att vi glömmer bort att Gud kan göra någonting nytt. Även om det är en avfolkningsbygd, även om det är en sekulariserad tid, så kan Gud göra någonting nytt. Jag tror att vi här ikväll ändå tillhör den gruppen som trots de här som jag nyss har nämnt ändå skulle vilja säga att det är möjligt. För Gud är ingenting omöjligt. Gud kan. Hälsningen som Jeremia skulle få frambära från Herren till sitt folk, det var just de här orden: skulle inte Gud kunna göra med er? För Jeremia kanske skulle kännas svårt, hopplöst. Och det skulle inte ha förvånat om han skulle ha vägrat att bära fram hälsningen från Herren. Han skulle kunna tycka att det var redan kört. Det hade gått så långt. Förfallet hade liksom pågått så länge. Och det, både då det gäller det religiösa och det politiska förfallet. Så det fanns liksom inga förutsättningar. Man skulle kunna tycka och tänka så här, rent mänskligt, att han kunde ha litat lite så lagomt radikalt på sin position som prästson. Och försökt påverka den närmaste omgivningen. Han hade behövt liksom vara så provokativ i sin förkunnelse. Han kunde stanna kvar där på bergsluttningen, på gräddhyllan av Anatots, där liksom gräddan bodde på något sätt. Han hade inte behövt gått ner till krukmakarens hus. Han hade kunnat vara i ett annat sammanhang. Istället för prästkvarteren så fick han gå till krukmakarens hus. Det var liksom det som blev Jeremias teologiska högskola för just det här ändamålet. Jeremia, berörd av Gud, drabbade tidiga år av kallelsen. Det står att han blev utvald redan i moderlivet för det här uppdraget. Vi läser Jeremia så ser vi att det finns gånger då han ångrade sig att han bejakade kallelsen. I det 20 kapitlet så läser vi om att han tänkte så här: jag bryr mig inte om honom. Aldrig mer ska jag tala i hans namn. Det fanns gånger då han faktiskt ångrade sig att han hade bejakat uppdraget och kallelsen. Tänkte vända sig bort, men det dröjde inte länge för han liksom summerar alltihop med orden: då blir det i mitt bröst som bränder en eld, instängd i mitt innersta. Jag försökte stå emot, men förmådde det inte. Han var människa, Jeremia. Han hade en längtan ibland att få dra sig ur det här uppdraget. Det är inte alltid lätt att göra det som är rätt. För Jeremia fick Guds handlade bli en lång, pågående och ibland smärtsam process. Jeremia, han tillät sig att bli formad av Gud. I Jeremia, det första, andra kapitlet, så läser vi just om Jeremia. I början av sin profetkallelse så kommer Herrens ord till honom och han säger så här: gå förkunna för Jerusalem, så säger Herren: jag minns hur hängiven du var som ung, hur du älskade mig som brud, hur du följde mig genom öknen, genom landet där ingen såg. Så började hans profetgärning. En påminnelse, kanske till sig själv men framförallt till folket, att ni har glömt bort vem Gud är. Tänk så fort det gick för dem. Han påminde dem om den tid då de inte hade något land, de gick genom öknen, de hade ingen tempelplats och så vidare, som de hade fortfarande i Jerusalem. Det var en begränsad tid kvar, men än så länge så hade man templet. Men man saknade ändå det som var ett kännetecken för Guds barn. Och det var hängivenheten, hur de hade älskat honom, även när man inte hade någonting annat. Och nu är det som om hälsningen drabbar Israels barn igen, eller Juda barn igen. Skulle inte jag kunna göra? Det är inte kört. Det är inte hopplöst. Och Jeremia kommer ner till krukmakarens hus och såg han krukmakaren vara upptagen med det här som han lerade, som han hade på drejskivan. Jag vet inte, men det har berättats mig, eller rättare sagt Stanley har berättat för mig, att det inte är enkelt att vara hålla på med lera på en drejskiva. Det fordras mycket tålamod och mycket kunskap. Det Jeremia fick se, det var precis det vi läste i texten, att det gick sönder. Det misslyckades för krukmakaren. Jag vet inte vad det berodde på, om det var leret eller om det var rent slarv från krukmakaren själv, eller vad det berodde på. Men leret gick sönder. Men berättelsen stannar inte vid det trasiga, utan berättelsen handlar egentligen om de händer som inte ger upp förrän kärlet blir som han vill ha det. Jag vet inte hur länge Jeremia stannade i krukmakarens hus. Det är inte intressant, men tillräckligt länge för att lära sig att allt ligger i krukmakarens händer. För honom är allting möjligt. Det var då som orden kom till Jeremia också. Skulle inte jag kunna göra? Det är möjligt därför att leran är i krukmakarens händer. Och precis på samma sätt säger Herren genom Jeremia. På samma sätt är ni i mina händer. Jeremias profetier berörde Israels barn. Det var liksom en varning. På grund av att man hade lämnat och vänt Gud ryggen, och på grund av de faror som av den som ett resultat av att man var Guds frånvänd som hotade dem. Det låg nära i tiden, och för Jeremia var det viktigt att hela tiden påminna folket om vad som låg framför. Gud kan. Det visste Israels barn om, det visste Juda barn om, det visste Jeremia om, att för Gud var ingenting omöjligt. Jag tror att det är ett ord som gällde den tiden, men jag tror också att en hälsning till oss idag, att för Gud är ingenting omöjligt, även om det går sönder. Det kan gå sönder på många olika områden, det kan gå sönder för oss som enskilda människor. Vi har ambitioner, vi har drömmar och vi har en bestämd uppfattning att det här ska vi göra. Vi vill vara hängivna Gud. Honom vill vi tillhöra. Ungefär som Israels barn sa, de ställde sig inför ultimatumet. Vem vill det tjäna? Då säger man, vi vill tjäna Herren. Och ändå dröjde det bara en generation så hade man glömt bort det löfte man hade gett. Ja, det behöver inte gå en generation. Om jag bara går till mitt eget liv, så ser jag att alla de löften, alla de förutsättsatser som jag har haft, så har jag sett att jag har misslyckats, jag har gått sönder. Men det som hela tiden har varit fantastiskt, det är att jag har upptäckt att Gud alltid har ändå funnits vid min sida. Och när jag har kapitulerat eller vänt om, eller när jag har upptäckt mina misstag, så har han alltid funnits där. hört människor som har under en lång tid levt borta från Gud, haft en barnatro och av olika anledningar kommit bort. Och det man har upptäckt när man har kommit till insikt om att det är Gud som man behöver, det är Jesus som man vill leva för, så har han funnits där hela tiden. Hela tiden. Gud kan upprätta, befria. Gud kan hela det som har gått sönder. Jag tänker på, vi lever i en sekulariserad tid. Vi lever i en nation som på något sätt, på allt sätt verkar vara Guds frånvänt. Beslut fattas som vi inte är nöjda med. Visst är det så. Och man önskar att man var lite mer hängivna Gud. Att man liksom på något sätt lät Gud leda och styra. Och så ser vi att det går åt ett helt annat håll. Och frustrationen infinner sig. Jag tänker, får Gud hand om oss som enskilda? Som församlingar så kan vi idag också vara med och få påverka de städer och samhällen. Det är länder och nationer som vi... Det, inte bara vårt land utan också andra länder. Ibland så tror jag att vi vill gärna se tillbaka på epoker där allt har varit bättre. Så är det. Den här församlingen, jag tror, om jag inte missminner mig, att den här församlingen hade faktiskt över 100 medlemmar en gång i tiden. Jag vet med bestämdhet att det var 101 medlemmar vid ett årsmöte som redovisats. Det kan ha varit större också, jag vet inte. Men det var över 100 medlemmar. Hur många barn var det under förskoleåldern? Runt 20-talet kanske, någonstans där. I stort barn- och ungdomsarbete. Vi var på Sandslån och hade sommaravslutningar. Lars Stenström och Hibba och hela gänget var där. Det var fantastiskt. Och på något sätt så blir man lite nostalgisk när man tänker på det här. Ja, men det var nog bättre förr. Det var en fantastisk tid. Så var det. Och vi ska inte förringa vad Gud gjorde där och då. Men jag tror att det finns en fara om vi fastnar i att det skulle se ut på det sättet. Gud är lika stor idag. Gud har andra sätt. Gud har andra möjligheter. Gud, vi får vara med och bygga Guds rike på ett annat sätt kanske. Det var en blomstrande bygd också. Det fanns betydligt fler affärer här efter Ådalsvägen, eller hur? Det fanns Konsum, det fanns Ica, det fanns mycket som var annorlunda. Jag tänker, när Gud gör någonting nytt så kanske han inte kopierar det som har varit, att det ska bli precis på samma sätt. Att alla de här affärerna helt plötsligt ska byggas upp igen. Att församlingsinriktningen ska vara precis på samma sätt. Idag ser vi ut över våra församlingar, inte bara här i Bollsta, utan över hela vårt land, att den utåtriktade verksamheten finns då, det gäller barn och ungdomar. Men vi har också en ny grupp människor som vi når med evangeliet. Människor från andra länder som har flytt för sina liv och som har kommit hit. Och så får vi möta dem med det goda evangeliet. Få vara med och bygga Guds rike. Jag tänker när vi ser tillbaka att det här är bibelordet som jag har läst med varandra från Jeremia 18 ändå får vara ett ledord för oss. Att vi får dra lärdom av det. Skulle inte jag kunna göra. Och när Gud gör någonting, att det är det vi kräver, att det ska bli precis på samma sätt som det har varit. Det kommer att bli bra, men det kanske kommer att bli på ett annat sätt. Det som är det viktigaste, det som är det absolut väsentliga, det är att det är Guds rike som får byggas. Vi är i mästarens händer. Inte av tvång, utan av fri vilja. Och jag tänker så här, att när vi är där av fri vilja så har vi också den inställningen att vi vill låta oss formas av Herren. För de nya utmaningar, de nya uppdrag som vi har fått. Ibland kan man tycka att ja, men du vet inte min situation. Du vet inte hur omöjligt det här är, både för mig och till och med för Gud. Det är kört. Jag har misslyckats så många gånger som du skulle bara veta. Jag skulle vilja säga grattis kompis, du är inte ensam i det sällskapet. Vi är många som har misslyckats många gånger. Mer eller mindre, men misslyckats har vi gjort. Men det som är det väsentliga, jag tänker på Kalle Öst. Han talar ju om vad som var gudomligt. Det var inte att ligga kvar efter vägen när man hade ramlat, när man hade misslyckats. Utan det gudomliga, det välsignade, det var att resa sig upp igen. Därför att Gud är med. Ibland så kan man tro att det är så här att om vi tänker på leret, så har du ingen betydelse för leret där på drejskivan om det blir lite stött i kanten eller om det bara rasar ihop som en enda klump tillbaka på drejskivan igen. Alltså hur stor katastrofen har blivit. Utan det handlar hela tiden om när det inte blir som det var tänkt, så börjar mästaren om igen. Krukmakaren börjar om med det där leret. Och så stod det så fantastiskt fint i en av verserna att det handlar inte om att det blir en sekunda vara, någonting som inte var användbart, utan Jeremia säger så här. Om krukmakaren. I slutet på den fjärde versen så står det så här. Han gjorde ett kärl, ett nytt kärl, så som han ville ha det. Alltså Guds syfte, Guds önskan, det blir förverkligat när vi ställer oss till hans förfogande. När vi låter honom forma oss, så blir det bra. Det handlar inte om att det blir fult eller ett värdelöst, mindre värdkärl, utan det blir som han vill ha det. Jag tror att du finns här precis som jag kan tänka ibland. Att det är omöjligt i den tid som är vår. Vi har varit med om väckelsetider i Ådalen och Sverige. Men att det ska ske igen, det orkar vi inte tro eller vågar vi inte tro. På något sätt så är det som vi bara accepterar att det bästa ligger bakom. Jag tänker att det hände för Jeremia att hans budskap, det riktade sig till ett folk, till ett land där det var kaos på alla områden, precis som det är i vårt land nu. Det var ett religiöst kaos. Folket hade vänt Gud ryggen och nu skulle man ta konsekvenserna utav det. Och det är då som han får den här hälsningen. Jag tänkte på, var det någon av er som var på sista mötet i Undrom innan man skulle sälja kapellet? Visst är det några härifrån? Ja. Bosses berättelse. Han hade ju en sammanfattning av alla verksamhetsberättelserna och där han liksom har tagit fragment ur olika epoker under församlingens historia. Och så läste han upp det i det mötet. Och det jag tänkte på då jag hörde den berättelsen, det var en sång. Han som för sitt folk välsignat är för oss den samma ens. Det fanns ingenting där och då som talade om för goda förutsättningar för att Guds rike skulle expandera och växa på det sätt som det gjort under 10 års tid. Då den församlingen var ny. Deras församling låg ju då i Lökom, sedermera vart ju Undrom. Och då han berättade om hur det liksom vart som ringar på vattnet. Upp emot Sollefteå. Ja, upp emot Graninge, ner emot Ramvik. Så tänker jag så här. De i sitt armod. Den tiden då det inte fanns de mediala resurser som det finns idag. Kunde på något sätt vara med och skaka om en hel bygd. För det var det ju faktiskt. Hela Ådalen vart berörd av det som började så enkelt upp i Lökom. Idag ser det annorlunda ut. Om vi ska ta det positiva nu. Vi har en fantastisk kyrka här i Bålsta, kyrkan i Bålsta. Vi är rätt många som tror på Jesus här inne. Vi är rätt många som ber. Jag tror att vi har lite bättre ställt då gällde de ekonomiska förutsättningarna idag än vad det var då. Sen kan ju omständigheterna i övrigt vara så att det är svårare att nå ut med evangeliet av olika anledningar rent mänskligt. Men jag tänker, återigen utifrån det här bibelsammanhanget, att för Gud är ingenting omöjligt. Skulle inte jag kunna göra med er, med det sammanhang ni står i det område ni bor, på nytt göra det jag har gjort förut? För det här är Guds verk. Tack Johan för du påminner mig om den äldste brodern i Storuman som opponerade sig högljutt och du sa våran församling. För det är faktiskt inte vår, det är vi som äger församlingen, för det är Guds församling. Han har omsorg om det som är hans, det som är hans församling. Och därför vågar jag säga att jag tror på en ny tid. Skulle då inte Gud kunna göra precis som han gjorde på 30-talet i den här bygden? Viking Eriksson mötte mig en gång i Kramfors, i foajén. Och så säger han till mig så här: ja du Rolf, säger han, du är i Karlskoga nu. Och det var där som allting en gång började. Och så sen så utvecklade han lite mer. Han hade lärt Joel Harlors artikel om förnyelseväckelsen på 50-talet. Och så var det en kort passus där i boken, i avhandlingen, där det stod: det var i Karlskoga allting började. Vad var det då som gjorde att allting började? Ja, förutsättningen, det var inga annorlunda. Det var tårar och det var kamp och det var nöd. Och man stod mitt uppe i ett kyrkbygge. Men de yttre förutsättningarna fanns inte. Lika eländigt som på 30-talet var ju en topp. Det pikade ju lite grann med andutgjutelsen och förnyelsen. Och människor kom till tro och det var en väldig väckelse. Och sen var det en liten dipp. Men så hände någonting på 50-talet. En förnyelseväckelse talar vi om. Och människor över hela vårt land får uppleva just det där att Gud gör någonting nytt. Skulle då inte Gud kunna göra igen? Inte en kopia av de här kärlen som tillverkades på 30-talet. Utan det var liksom en ny tappning. Men det handlade om evangeliet. Det handlade om Guds rike. Det handlade om människors på nytt födelse, upprättelse och befrielse. Och man berättar ifrån Karlskoga från den tiden. Station låg inte centralt, den låg lite grann i utkanten vid Bofors fabriker. Men man berättade om att när människor klev av tåget så började man på gråta. Alltså Guds ande var så förtätad så människor började på gråta när man klev av tåget. Och enda utvägen var att liksom söka Gud till frälsning, söka Jesus. Ja, Rolf, det var 50-talet. Ja, vi har varit med om några väckelser och kanske inte lika stark som på 50-talet. Men jag tänker på det som var lite grann om förnyelseväckelse på 60-talet. Det var ju då Maranata. Vi hade en liten topp också på 70-talet med Jesusrörelsen. Trosrörelsen hade också sin inverkan. Då tänker jag så här: vad kommer Gud att göra på 2000-talet? Skulle inte jag kunna göra? Gud kan. För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Jag tror att det är så. Och jag tror att orden från Jeremia är en hälsning till oss idag. Att trots det misslyckande som vi kan vara med om och som vi kan känna, så får vi ändå vara kvar i mästarens händer. Han tar inte leret och kastar iväg det bort och säger att han vill inte ha med det där att göra, utan han liksom tar tag i det igen. Han formar oss, inte utan vårt medgivande, men med vårt medgivande så formar han oss. När vi låter oss beröras av hans händer så gör han det, men han tvingar sig inte på oss. Kan väl bara också som en liten parentes säga att allt det Jeremia profeterade om, det inträffade. Babylonien besegrade det judiska riket. Jerusalem jämnades med marken. Men det kommer också en hälsning om räddning. Och det var det som Daniel upptäckte då han studerade böckerna. Att nu är det dags för upprättandet av riket igen. Och jag tror att när vi studerar böckerna så upptäcker vi att det är dags igen. Dags igen för en tid av berörelse. Dags igen för att låta oss formas av Herren. Dags igen för att det som på något sätt hela tiden har varit ledord för en kyrka som växer i en sekulariserad tid. Så tror jag att det handlar om tjänandet, diakonin, berättandet, bibelläsandet, offrandet. Jag tror att vi återigen behöver återerövra också den tid av hängivenhet. Återerövrande av hängivenhet. Ungefär som Jeremia säger i det andra kapitlet. Jag minns hur hängiven du var som ung. Jag tror att det är någonting som kristenheten idag behöver återerövra igen. En hängivenhet. Alltså där Gud får bli mycket, mycket större för oss. Och där vi känner att det får kosta vad det vill. Jag vill tjäna Herren med glädje. Vi är ett folk som låter oss formas utav Herren. Formas för den tid som är vår. Formas för framtiden. Formas för Guds rikes tillväxt. Jag tror att det är allas vår längtan. Och Gud kan göra det. Skulle inte jag kunna göra med er, säger han. Precis som med leret på krukmakarskivan. Amen.